Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist.
Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen.
Ich finde den Stift am besten.
Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo-Plattform unter windows.com/näher an allem. Stift separat erhältlich.
Vi är sponsrade av Electrolux Home som erbjuder kvalitetskök från inspiration till installation. Och Electrolux Home finns med oss i varje steg av denna ibland svåra, ofta spännande och faktiskt kreativa resa som det är att fundera ut vilket kök som passar oss bäst i livet. Med Electrolux Home köksguide Hjälp hela vägen så besöker man antingen dem i butik eller så bokar man tid med en köksinredare för inspiration och kostnadsfri rådgivning direkt i sitt egna hem.
Det är ju verkligen hjälpsamt med en sån här tjänst, för det finns så mycket att tänka på när man ska bygga ett kök, och det är ju ändå någonting som man gör för att det är tänkt att kunna stå i väldigt många år, och därför behöver det både vara enkelt att jobba i, hållbart, men också långsiktigt njutbart rent estetiskt. Mm. Vi renoverar ju vårt lantställe just nu, och där är köket i stort behov av kärlek, även om det finns grundelement som en vedspis och vackra fönster. Men i övrigt är köket absolut i behov av att återställas till sin forna glans. Jag tror att vi vill bygga någonting väldigt enkelt och stadigt där. Ett lantligt kök för livet, helt enkelt.
Gud, härligt. Ja, och för inspiration för både kök och hur man kan tänka när man står inför en köksrenovering, gå in på electroluxhome.se.
Tack, Electrolux Home.
Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig, Elsa Billgren.
Och med mig, Sofia Wood.
Mm, och det här är ju vår trendspaningspodcast, och vi pratar om saker som vi tror kommer bli stora framöver. Sånt som vi ser i våra flöden, sånt vi vill analysera och fundera kring varför det blev som det blev. Och gärna spana lite på framtiden också, försöka gissa och tänka på vad vi kommer se och sådär. Och ibland har vi lite personliga avsnitt. Men idag så ska vi faktiskt prata om en jätterolig, spännande nyhet. Vi ska nämligen berätta vad din nya bok handlar om och prata lite om det. Och sen så ska vi också prata lite generellt om mattrender.
Välkomna. Nervöst.
Nej, men alltså, 3 kokböcker på 3 år.
Ja.
Eller vad säger man?
Ja, det är det. Året.
Det är faktiskt helt otroligt imponerande, Sofia.
Jag tycker det var roligt.
Ja, det är det. Alltså, jag vet ju hur jobbigt det är att skriva en bok. Nej, men det är ju otroligt. Och då skulle jag ändå säga att jag är ju ganska slapp om jag jämför med dig. För som jag har förstått, så när du skriver dina böcker, då skriver ju du dem helt klart. Och sen skickar in. Och det tycker jag är så fascinerande med dig, att du är sån allkonstnär, att du ser helheten så tidigt.
Ja, men det, jag tycker att den biten är väldigt rolig, att liksom, sen så jobbar jag ju såklart med liksom en redaktör och en förläggare också. De är ju de som verkligen så här tar text, alltså som liksom bara tajtar till texten på ett sätt som man aldrig skulle göra själv liksom. Men jag har verkligen en så här, alltså, den levereras ju som en, liksom, först kommer den här sidan, sen är det den här sidan, och då kommer det här. Så det är väldigt lite som så här flyttas runt och sådär liksom.
Men det känner man när man läser dina böcker, att man är trygg och följer med, och att du leder med stadig hand.
Vad roligt.
Men nu måste du berätta.
Ja. Nej, men jag ville faktiskt göra en bok som liksom var någonting annat än vad jag har gjort tidigare. Det är många som har gissat att jag ska liksom göra en så här vår hos Wood eller något sånt där. I och med att den förra var en vinterbok. Men jag har faktiskt valt att göra någonting mycket smalare men mycket liksom djupare. Så jag har skrivit en bok som heter Darling Pasta. Hemmakockens essentiella recept för 8 tillstånd i livet. Så det är ju alltså en pastabok.
Det känns så självklart.
Ja, men den kändes verkligen så här, som att jag liksom vill få ut den. Men jag har inte skrivit en jättestor bok. Jag liksom kände att så här, det finns jättemånga människor som kan skriva pastaböcker som är så här otroligt liksom ordentliga redogörelser för varje liten liksom lokal sort och tradition som finns på varje liksom liten, i varje liten italiensk by, och att det finns jättemånga som både har skrivit om böckerna och som är mer passade att skriva de böckerna än vad jag är. Och min farmor var ju italienska, men hon var ju otroligt dålig på att laga mat faktiskt, så det är inte så att jag liksom har den biten därifrån. Men däremot så är jag väldigt bra, alltså jag älskar pasta. Jag tycker ju att det är det alltid det godaste. Det är det godaste man kan äta. Och jag tycker att jag är bra på att matcha liksom pasta efter tillfälle. Så att istället för att göra en så här bok med 200, liksom 200 pasta rätter i varje regional specialitet, så har jag gjort en ganska liten bok med ganska få recept, men de recepten som jag tycker är de som man så här verkligen, 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 verkligen ska kunna. Och så är de uppdelade efter olika, så ganska allmängiltiga liksom tillstånd i livet som de flesta av oss går igenom. Så det är liksom typ så här, ja, men tillstånden är stressad, så här, 5 olika pastasorter. Vardagstrött, 5 olika pastasorter. Peppad, bakrusig, alltså bakfull. När man vill drömma sig bort. Alltså när man liksom inte vill vara kvar där man är. När man bara vill förflyttas till en annan plats. När man behöver visa omtanke om någon annan. Och även pasta för riktigt deppiga dagar. Så att då är det liksom de rätterna som jag tycker är de liksom mest ultimata för just det tillfället. Och det är ju liksom, alltså det är så gott. Alltså det är verkligen så himla gott. Men förutom de liksom rätterna så avslutas liksom boken också med som en liksom en liten handbok i liksom så här konsten att göra pasta, så att man liksom så här tydligt och enkelt förklarar så här vad är egentligen grejen med så här, hur mycket salt ska man ha? För det är liksom, är det så salt som havet? Nej, det är inte det. Hur mycket vatten ska man ha? För där går det liksom lite så här trender i det också.
Just men, det. Så här, vad vi har gör sett folk koka pasta i traktörpanna till exempel.
Ja, ja, det hurts my eyes. Men också så här, vilken pasta har man när? Vilken, liksom, vilken sort ska man ha till vilken typ av sås? Vad är egentligen skillnaden på att göra en pastadeg med ägg eller en utan ägg i? Vad är liksom grejen med det? Vad är grejen med al dente och liksom, vad är det ens? När är någonting al dente? Ska man ha olja i vattnet? Vilka verktyg, om några, behöver man? Alltså du vet, alla sådana saker. Så det är liksom allt från liksom jätte liksom ambitiösa rätter som är superfestliga till sånt som är liksom kostar 10 kronor och går att slänga ihop på en liksom, ja, lika lång tid som det tar att koka pastan i princip liksom. Så den spänner ändå ganska brett över många olika tillfällen, men det är inte så många recept. Det är typ 35 recept. Mm. Och det är de som jag tänker är så här, kan du de här och lär du dem så att de bara sitter i liksom fingrarna, då kommer du vara en så här otroligt välutrustad hemmakock. Mm. Så att ja, det är liksom verkligen boken som är nog närmast hur jag själv faktiskt också lagar mat och vad jag gör för mat och hur jag tänker med maten liksom. Mm. Jag är så peppad på den. Och den känns så fin. Och den liksom, den är verkligen något annat. Den ser inte ut som de andra böckerna. Den har inte samma format som de andra böckerna. Så den kommer liksom, det här är inte en del av den serien, utan den här är något annat. Det är något nytt liksom.
När kommer Darling Pasta?
Alltså när det här avsnittet släpps så är det faktiskt första dagen som man kan förhandsbeställa den. Men den kommer...
Då får man passa på, för den kommer ju ryka fort.
Ja, jag hoppas att det ska gå åt alltså. Men den kommer i oktober. Så att förhandsbeställer man den nu så får man en liksom, liten present i oktober när den helt plötsligt dimper ner.
Det är ju underbart. Det är ju perfekt tid att lära sig att börja göra pasta från grunden. Mm. Och så här, börja nöta någonting hemma med din handbok, kan man väl ändå säga. En så här personlig handbok i kärleken till pasta.
Ja, och det är ju liksom verkligen så här, att göra pasta själv, men också så här, du vet liksom... Men så här, spagettin som du kan köpa på ICA. Alltså det är verkligen, det finns lite för liksom för allting. Allting är inte liksom komplicerat, utan det är liksom finns här, ja, inte, mis och smörpasta med så här shiitake och äggula, men det finns också liksom, det finns faktiskt ett köttrecept. Jag kände att jag kunde inte göra den här boken. Jag har inte haft kött i mina andra böcker. Nej. Det har ju funnits lite fisk och skaldjur i dem, men det har inte varit något kött. Men jag kände att jag kunde inte göra den utan att ha med en salsiccia bolognese.
Åh gud, gott.
Nej, men den är så god. Mm. Men sen är det liksom så här vårpasta på grädde med färska ärtor och mynta. En linguini med kungskrabba och brynt smör, karamelliserad citron och sen också så här jättesnälla soppor, för det är liksom så mycket av min barndom som är så här liksom, ja, men det finns en klar soppa med så här änglahår och potatis i som bara är så här, du vet, det är så snällt och så gott. Ja,
gud vad spännande.
Nej, men jag är jätte peppad på den här boken i alla fall. Så det känns så himla kul att få släppa den äntligen.
Jag vet ju hur du har jobbat med den här och fortfarande jobbar. För nu är du väl mitt i så här andra halvan av plåtningstillfället, måste jag säga. Och jag har ju sett ganska mycket bilder från första vändan. Och tycker att det är så spännande det du sa med att det är en helt ny look. Och eftersom det här är en trendspaningspodd och vi idag pratar om mat, så är det ju kul om vi kan prata lite om mattrender. Och, för det är så lätt att följa. Och då menar inte jag att du eller din bok är en trend, utan jag menar att man är ju en del av samtiden. Att man rör sig med den, och att jag tror att vi människor, och framförallt kreativa personer som skapar hela tiden, har en så här drivkraft att hela tiden röra sig framåt och utvecklas och testa nytt. Och det tillsammans med vad som händer i världen i det stora hela blir ju, det är ju det som är trender.
Ja, alltså jag ser inte alls det som något negativt. Alltså så här, om min bok skulle vara trendig så tänker jag inte att det är detsamma som att den inte är tidlös liksom. Utan jag tänker att mat är verkligen, det är ju ett liksom medium som är så otroligt liksom, just känsligt för samtiden. Och det, liksom, mat reflekterar jättemycket kring värderingar. Det reflekterar jättemycket om så här, livssituationer. Det är en av de mest så här, handgripliga. Det är jättetydligt kring estetik och rådande tankar kring det. Det handlar om kultur, nyfikenhet på andra kulturer, vilka kulturer är man nyfiken på? Alltså det är så, det är verkligen jättetrendkänsligt. Mm. Jag tycker att det är spännande att det är så. Mm.
Mina första tankar när jag såg bildmaterialet från din bok är att den är så himla ljus och happy och liksom färgglad och pepp och optimistisk. Och det är ju otroligt intressant alltså om man tittar på det i ett perspektiv, liksom ett större perspektiv. Och kikar man på dina tidigare böcker så är båda ganska, nu är det, för, ja, det är kanske lite orättvist eftersom en är en vinterbok, men du har ju en ganska rustik, mörk, kontrastrik estetik som du har haft i alla fall. Ja, men när man lärde känna din mat så var det utmärkande, skulle jag säga. När många andra gjorde väldigt färgglatt och väldigt sådär, jättemycket grejer som händer och mycket färg och mycket frön och sånt där, så var ju du väldigt sparsmakad och mycket mer rustik och ganska mörk. Och där har du varit ett tag, men nu är det någonting helt annat som händer med det här nästan lätt. Ja, liksom njutfullt och lekfullt. Och det är ju så spännande.
Mm, jag tänker att det handlar jättemycket om liksom, det jag har velat liksom, få fram i den som inte kändes lika liksom, primärt de andra är just den här luftigheten och en så här avslappnad optimism. Att vara så här optimistisk och glad utan att vara check.
Ja.
Utan att vara så här lugn och glad. Den, den känslan känner jag är så här, där vill jag vara. Och jag tror att vi är så många som vill vara. Alltså vi vill hitta den här liksom kombinationen av trygga, glada, lugna.
Ja,
det är där, det är väl liksom det ultimata tillståndet på något sätt.
Ja, vi har ju varit väldigt uppjagade, aktiva, på spänn och oroliga ganska länge. Det har ju funnits en så här, inte aggressiv ton, men så här väldigt, vi har varit på hugget.
Ja.
För att det har hänt så fruktansvärt mycket stora grejer. Och i och med att vi är så nära allt som händer runt hela världen, det blir så medialt och det blir så upp. Det blir så stort och närvarande och vi ska vara delaktiga allihopa, så är man hela tiden liksom på gång. Det blir väldigt lite vila och koppla bort och landa och så här, ta det lugnt och inte vara aktiv. Och jag tror att det finns absolut, precis som du säger, ett sug efter så här, lyssna in, se, känna, vara lugn och trygg.
Utan att vara deppig för den sakens skull heller.
Nej,
utan så här,
nej,
vara glad och optimistisk. Ja, precis. Och jag tycker faktiskt att man kan känna det här väldigt tydligt om man tänker liksom på sociala medier.
Mm.
I hur man skriver om mat.
Mm.
För att det har ju varit ett väldigt liksom, en väldigt unik ton som har funnits i matvärlden. Som nästan liksom inte riktigt går att hitta på så många andra ställen.
Nej.
Som har varit väldigt liksom rapp och ganska ganska liksom hård. Och det har funnits en, liksom, en tonalitet.
Mm.
Och den tycker jag man märker ganska tydligt att den har, liksom, den har lite lugnat ner sig.
Ja, alltså jag, när jag scrollade här om dagen så var det som att en matbild skrek åt mig i versaler. Jag vet inte vad det var, men liksom inkokt lax med potatis. Du vet att man skriver recepten i så här versaler. Mm. För det har ju verkligen varit en trend.
Ja, verkligen.
Att det ska vara som att man så här, eftersom det är som högt brus med matbilder på Instagram så är det som att man måste skrika högre och högre. Och att den här rätten är godare och godare och god. Det finns ingen, alltså vi har liksom tävlat i att folk ska vilja laga det man lägger upp. Eller vilja tycka att det ser gott ut. Eller det har varit så mycket god mat på sociala medier att man har bara varit tvungen att skrika ut receptet och hur gott det är. Och det kände jag verkligen att jag reagerade på. För det är på väg bort. Eller det har kulminerat.
Ja, jag tror att man är lite mätt på hela den grejen faktiskt. Och jag tänker att de som kanske är liksom de som så här verkligen skapar mattrender, om man tänker mer, kanske mer internationellt eller liksom i andra länder generellt, liksom att det bara finns en så här, det finns en lite mer så här chillad attityd, och att det verkligen handlar, så mycket fokus ligger på hemmakocken. Och det tycker jag är så sympatiskt, och jag tror att liksom matvärlden verkligen är på väg mot det där mer sympatiska på ett annat sätt.
Verkligen. Jag tycker ju att det härliga, det jag blir mest matinspirerad av, förutom dig då såklart, för du är min största matinspiration, of course. Men det är ju när det bara verkar vara sådär casual.
Självklart, men, liksom.
Ja, när så här, Fredrik Billebra står i sin mammas kök och typ gör lite kronerskocka och typ har sneakers och shorts. Och det är lite skit. Det är så, det är inte fejkat avslappnat. Det upplevs i alla fall inte så. Utan det där är bara vad han gör. Han bara lagar mat hem i sitt familjehem. Det känns så himla naturligt och självklart. Precis som när jag står och lagar mat. Eller, alltså det är någonting jag känner igen. Det är väldigt härligt. Den här prestationen som har varit. Den har varit så otroligt hög. Och den har varit hög länge.
Ja, men det är precis det jag menar med att liksom fokuset så här förflyttas just till hemmakocken. Och det här liksom tillgängliga, det som känns som att så här, det här är du. Det här behöver liksom inte vara så himla mycket mer komplicerat, utan att det finns, att man liksom har blivit lite mer sympatisk och lite mindre liksom störig, men också kanske lite mindre skrytig på något sätt.
Ja, men jag kan tänka tillbaka på de senaste årens mattrender och tänka så här, herregud, ska alla vara bra på att laga all mat? Du vet, man ska göra otroliga tacos och sen är det någon crème brûlée och sen har vi någon pasta och efter det är det liksom någon fredagsplock. Och sen, alltså, det är så högt och lågt och vitt och brett, och jag undrar om, eller jag tänker tillbaka på min egen barndom. Man hade ju 3 rätter som man varvade. Alltså det fanns 3 grejer som alla gillade och de bara lagade man. Precis som med våra beauty-rutiner så kanske vi bantar ner vår mat till lite favoriter. Och inte ha liksom hela arsenalen och testa nya saker varje gång. Utan det mer handlar om att sätta de där favoriterna som alla tycker om. Och att det inte behöver vara så hög prestation. Eller det är inte särskilt skrytigt. Men för den sakens skull behöver det inte vara mindre gott. Snarare tvärtom, tror jag.
Gud, jag blir så glad att du säger det. För det är precis så som jag har tänkt med den här boken.
Ja, men det är klart. Vi övar ju här varje vecka med att så här, fundera på framtiden.
Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist.
Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen.
Ich finde den Stift am besten.
Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo-Plattform unter windows.com/näheranalle. Stift separat erhältlich.
Sofia, nu har vi återigen ett samarbete med Brämhults fika. Och det är ju alltså smoothies med det där lilla extra som är en hel fika i sig själv.
Mm.
Redan i höstas så berättade vi om smakerna kardemumma. Jag är ju besatt av kardemumma. Älskar ju kardemumma.
Mm, det är så gott.
Ja, det finns gott. Och kakao. Och nu har vi en ny spännande smak att välja på, nämligen kaffe.
Precis. Det här är ju en ganska matig smoothie med äpple, banan, kokosmjölk, kaffe och citron, helt utan tillsatt socker. Det är perfekt för oss i Sverige som älskar vårt kaffe till fikat. Jag tycker att det är så himla trevligt och fräscht att ställa fram smoothies till fikastunden. Och det ger ju precis den där lilla energipåfyllnaden som man behöver. Elsa, är du en förmiddagsfikare eller behöver du din boost på eftermiddagen?
Jo, men du vet, jag tränar ju ofta på morgonen. Mm. Så därför är Brämhults fika perfekt on the go mellan träningen och min ateljé.
Mm, perfekt. Ja, så missa nu inte Brämhults nya fika smoothie med smaken kaffe som finns i en butik nära dig.
Tack, Brämhults fika. Vi är superglada över vårt samarbete med favoriten Mutt. Mutti och deras urgoda tomater. Mm. Och just nu pågår ju Muttis Tomato Challenge. Och den vill uppmuntra oss att vara mer kreativa med Muttis tomater på burk. Och för att vara med i utmaningen så kan man lägga upp bilder eller recept där man använt Muttis tomater på burk i rätter som kanske annars är mer vanliga med färska tomater. Alltså rätter med tomater som är goda året runt helt enkelt. Och då kan man hashtagga bilden med Mutti Tomato Challenge eller så florerar man bara runt där inne bland all inspiration.
Precis, Muttis tomater.
Sofia, vi är sponsrade av Bosch och deras fantastiska köksmaskinserie 6.
Oh, så himla härligt. Alla som lyssnar, det här är er tecken att börja baka bröd. This is your sign. Mm.
Jag tycker att vi tillsammans med serie 6 från Bosch tar tillbaka den enkla, mysiga helgfrallan.
Ja, oh, det är så trevligt. En grej som gör att man faktiskt kommer vidare i sitt brödbakande med Bosch Series X köksmaskin. Det är ju alla de här otroligt bra tekniska funktionerna som är som en lilla krycka. Till exempel så finns det ju smarta sensorstyrda program. De känner av när degen är färdigknådad, så då behöver man inte stå och fundera på själv. Sen har den ju också en slags 3D-rörelse som det liknar helt vanlig handknådning. Så att degen blir verkligen perfekt, exakt varje gång. Mm.
Jag älskar att den är så rejäl och stadig och att den har en integrerad timer och våg. Så att man kan, om man verkligen gillar att baka till exempel, så är det ju underbart. För då kan man väga alla ingredienser i bunken. Så man behöver inte ha en extern våg. Så man kan göra det här perfekta bakandet med serie 6.
Nu är det jättemånga som snart kommer ta examen. Man kanske flyttar hemifrån. Då är det här den perfekta saken att önska sig. För inte bara att det är 100 dagars prova hemma garanti med fri returrätt, så är det också 10 års motorgaranti på Bosch serie 6. Och prova den i 100 dagar, då vet man ju, ja, den här var perfekt för mig.
Ja, det är så bra. Kolla in hos Power, för där kan du läsa mer om serie 6. Och där finns den faktiskt att köpa redan nu. Tack Bosch!
Tack Bosch!
Sofia, vi har Tradera med oss i podden. Våra favoriter Tradera. Nej, men alltså, jag kommer ju leva ett liv vid sidan av Tradera. Jag tänker alltid på Tradera. Kan jag sälja den här på Tradera? Jag är sugen på att köpa någonting på Tradera. Mm. Jag har dem på min axel som en liten påminnelse om att man ska köpa cirkulärt.
En sån sak som många tror med när man köper saker på Tradera kontra när man köper saker nytt i affären, det är ju att det är så mycket lättare att köpa nytt i affären, för då kan man bara lämna tillbaka om det inte blir bra.
Just det.
Och därför har ju Tradera lanserat Resell.
Just det.
Det är den smartaste funktionen som jag tror att de har släppt överhuvudtaget. För det här tar bort hela den oron.
Mm.
Köp någonting på Tradera, få hem det, känn så här, oj, den här var inte riktigt vad jag hade tänkt. Den var större, den var mindre, den var inte så som jag trodde. Nej, men då är det bara att resälla den och använda den funktionen. Så läggs den upp igen på direkten, utan något jidder och krångel överhuvudtaget.
Precis, annonsen är ju redan uppladdad. Så man klickar bara på sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Så säljer man vidare det som man har köpt med samma annons.
Precis, det är helt utan nojighetsdelen av att köpa saker som inte är fabriksnya längre. Det är precis så som vi behöver, det är precis den här typen av konsumtion som vi behöver mer av.
Tradera är så smarta, för de lyckas verkligen ta bort, om det finns någonting kvar som är tveksamt kring det här cirkulära liksom marknadsplatstänket, så lyckas de hitta en lösning även för det. Så snart finns det ingen ursäkt kvar, utan det är bara, ska du köpa något, kolla alltid Tradera först, och är du färdig med något, ja men då är det bara att sälja på Tradera.
Så himla bra. Tusen tack, världens bästa Tradera.
Tack Tradera.
De är ju sådär goda för att det är solmogna tomater som skördas mitt under den italienska sommaren. Och så konserveras de inom 24 timmar från att de har plockats för smakens skull. Jag använder den här tomaterna nästan dagligen i någon form och tycker verkligen att de är fenomenala. Det är så himla goda tomatprodukter. Man kvalitetstestar faktiskt tomaterna fler än 600 000 gånger om året. Och de som inte lever upp till den här höga standarden, de pureras och omvandlas till biobränsle som säljs till de lokala bönderna för en liten symbolisk summa. Det tyckte jag var så himla fint att veta.
Mm, verkligen.
Mm, så missa helt enkelt inte Muttis produkter ute i affärerna och glöm heller inte att kolla in hashtag Mutti Tomato Challenge både för att delta och för att hitta inspiration.
Tack Mutti! Men jag tyckte det var så spännande när vi sa att vi skulle prata om mattrender så scrollade jag tillbaka ganska långt i min Pinterest-matmapp och så här började fundera på mattrender och sådär. Mm. När vi började podda så hade vi alltid ett segment där vi tittade tillbaka på trender innan vi spanade framåt. Och jag kan sakna det lite för att jag kan bli väldigt nostalgisk med gamla trender och också så här ömmande för oss. Alla vi som har stått där och bakat bröd i formen av nallebjörnar liksom, för att det var fint på Pinterest och sådär. Ja. Och jag tycker också att när man blickar tillbaka så kan man ju lära sig någonting och också ja, men, kanske tyda lite tecken på vad som kommer i framtiden och varför det var som det var.
Mm. Vad såg jag, du för någonting då när du kollade tillbaka där? Men jag tycker det var så spännande. Du är en flitig Pinterest-användare och har ju varit det många år.
Ja, jag tycker att det är spännande att, eller jag gillar ju att se saker i bilder. Det använder jag väldigt mycket för att skapa mönster och se hur saker krokar an till varandra. Och mat är så otroligt visuellt. Och när Pinterest och Instagram kom, då hände det någonting med mat. Det som tidigare var bara kokböcker eller allas receptsamling eller tidningen Buffé eller vad det nu var, där det var så här lite mer fancy och inte bara den gamla det gamla släktreceptet som inte var särskilt tjusigt. Så jag kommer ihåg när vi växte upp så hade ju varenda en när han skrev ett så här kladdkakerecept som man hade fastnålat på insidan av skafferiet.
Mm. Min mamma hade liksom en perm och en eller ja, men som typ som en stor skrivebok där hon dels så här skrev recept för hand men också klippte ut recept och klistrade in. Där det kunde vara så här. Och då var det också så här sierskans kreolska gryta.
Man bara, vad är det i den? Det var det så här, secret ingredient.
Exakt.
Man bara, det ligger inte så långt från steg 2 i min trendspaning här. På. Nej, men först så var det ju alltså, det här lyxiga extra allt resa, jättemycket små hamburgare, pizza med knäppheter på, vegetariska biffar som man aldrig blev som man trodde. Men de var staplade väldigt snyggt.
De föll alltid ihop alltså.
Gud, det måste ha varit så mycket fusk. Nej, de funkade inte. Det spelade ingen roll att de inte funkade. För att det här var innan man typ kunde recensera recept. Alltså, det var verkligen inte. Det spelade ingen roll.
Man märkte att det inte funkade när man provade. Man visste inte att det inte skulle funka innan.
Verkligen. Men så här, karamelläpplen som man doppade i popcorn. Och jättemycket isglass. Med olika cakes och, eller cake pops och små sallader i tekoppar. Och även otroliga mängder tårtor med vimplar i. Det var liksom en stor trend som kom och verkligen slog igenom. Och jag försökte fundera på vad det är som är den gemensamma nämnaren för den den tiden. Och kom fram till att det är väldigt så här, naivt, festligt och do-it-yourself-aktigt.
Lekfullt.
Ja, väldigt lekfullt, väldigt sådär trevande. Och det var ju också en ung tid i sociala mediers linda på något sätt.
Mm.
Och sen hände det ju någonting. Vi började med alla bowls och superbär. Matcha och chia och ramen och dumplings och tacos och grön smoothie. Olika bars. Golden milk. Också väldigt mycket. Fortfarande väldigt inspirerade av USA. Precis som tidigare. Men nu mycket mer hälsosamt. Eller det ska framstå som det.
Så den tiden var ju... introducerades helt plötsligt.
Ja, herregud.
Mirakelmedlet.
Verkligen.
Nya olivoljan.
Men det var ju som en reaktion på allt kött och alla så här eggs benedict och tårtor och alltså så här sötsaker och brunchmat. Så då var det ju en tid av så här hälsa och väldigt färgstarkt. Jag tänker på rödbetshummus med den här perioden. Man gjorde det för att det var så visuellt. Det passade. Man gör den där swirlen och så lite sesamfrön på.
Och alla så här bärpulver som man kunde liksom göra bowls med och sånt där. Eller rulla så här olika bollar i.
Exakt. Ingen,
allting var neon liksom.
Och det var väldigt spirituellt också.
Så, mycket hokus pokus.
Verkligen. Nu hade vi gått vidare då från det här väldigt barnsliga, lekfulla nästan så här skolmat. Så, ja, men fredagkväll sleepover mat till någonting mycket mer flummigt.
Verkligen.
Men det är fortfarande väldigt naivt. Så det är ändå att man är ganska tidig i utvecklingen av mat på internet. Och sen kommer en helt annan tid som är... Där här skulle jag säga att du klev in i bilden.
El Rustico kommer in.
Ja, nu kommer El Rustico. Och det var ju en megatrend som gick parallellt med att vi skulle vara mer hållbara matmässigt. Då är det ju svårt med alla superbär och matchapulver och allt sånt. Men det var också väldigt mycket... Alltså jag tror att det här är när Instagram-mat blir större. För att helt plötsligt så var det väldigt mycket saker man skulle... Alltså babka och gnocchi och galett. Och stora plockbrickor och mycket söta pajer och saker, allting presenterades i family style.
Verkligen. Och så här, olika sorters tarter, saker och ting som vet du vad det trendigaste jag någonsin har lagat är? Jag har bara gjort det en gång, jag kommer aldrig göra det igen. Det är inte alls min grej. Men jag minns att folk blev helt tokiga över att jag hade gjort den här. Bara, det här är det finaste jag sett. Men jag själv bara, nej jag kommer inte göra det igen. Nej, men det var när jag gjorde en rabarbertart. Där jag la dem, liksom jag skar alla bitarna på sniskan i exakt lika stora bitar.
Just
och sen
det.
Så la jag dem i så här ombre fade i ett stjärnmönster. Som blev som ett så här fiskbensmönster över en väldigt liksom så här, bara jättegrov tartdeg som man bara viker upp. Så här, tartdegsgrejen känns väldigt så här Bon Appetit inspirerad och ja, sen här... den här ombre rabarben. Fy fan.
Verkligen.
Nej, inte min stil längre alltså.
Nej, men det här är ju en tid av kreativitet. Jag skulle skriva och säga så här, Instagram, för det handlar så himla mycket om att allting ska fotas uppifrån och då är det väldigt mycket platt låg mat och family style uppläggningar. Det ska vara stort och mycket men lågt, för då funkar det för Instagram. Och sen är det väldigt mycket lyx den här tiden. Det är mandelmjöl, det är lejrom. Alltså det är allt som är jättedyrt.
Det är både lyxigt men också väldigt rustikt. Alltså det är här, det är här så här chipsen med löjrom kommer in. Alltså så här, grova lantchips.
Jag tror att många tror att du är kvar här, men det är inte du.
Nej, jag har gått lite vidare. Men jag, herregud, jag kan fortfarande slänga upp sådana chips. Ja,
det är ingen som säger nej till chips med löjrom. Det är ju fruktansvärt gott.
Nej, men jag förstår, jag tänker att det där... Och jag tänker också att jag tycker det är intressant där du säger om så här hållbarhetsaspekten. För mig är också det här, liksom, du vet, det här är pesto på morotsblast.
Ja. Verkligen. Verkligen.
Med pistagenötter. Dåliga. Men liksom verkligen. Så här, att det finns en sån tanke också om att så här, helt plötsligt började komma ett intresse kring rester. Vad gör man med resterna? Jag vill inte
det är kreativitetsera.
Verkligen.
Där man byter ut ingredienser som är klassiska i rätter mot någonting annat. För man vill liksom testa och vara kreativ och visa lite vad man går för också.
Verkligen. Och också så här, ett otroligt sug för recept som var så här, det här kan du rosta, rosta grönsakerna och sen så nästa dag kan du göra en rotfruktssoppa på det som blev över. Mm. Eller gör en frittata. Alltså du vet, sådana saker. Den typen av så här hack kring, som egentligen verkligen gjorde alla till mycket bättre liksom i hemmet på så många sätt. Så här tycker jag att det var en tid vi faktiskt lärde oss väldigt mycket. Mer än vad vi gjorde under cupcake-tiden.
Ja, och mer än vad vi gjorde under så här super avancerad smoothie bowl med 1000 inköpta bär eller allt möjligt. Alltså så här, det var, men ja, det här är också tiden av få ingredienser. Alltså att det är så här, burrata med persika. Så här, mellanrättstiden.
Verkligen mellanrättstiden, ja. Och att det faktiskt inte bara varit en så här restauranggrej längre, utan att man liksom, hade man en lite trevligare middag hemma, då kunde den absolut vara jättemånga små halvrätter. Liksom. Kommer du ihåg första gången du och Pontus var hemma hos oss på Handelsvägen?
Ja, jag kommer ihåg.
Ja, då var det ju sådär. Då var det liksom någon liten baguette med sådär italiensk tonfisk, capris och mayo. Det var sådär små arancini-bollar. Det var lite kronerskockor. Jag kommer ihåg,
alltså, det var ostar. Jag har, du vet, jag fotografiskt, eller jag har inte fotografiskt minne, men så här, jag kan se fotorna från bloggtillfället framför mig, så jag minns blogginlägget.
Ja. Men det så var många fina tomater med burrata. Just det.
Många grejer liksom.
Ja, jättemånga grejer.
Ja, men och det är ju lyxparametern. Tidigare hade man ju absolut så här, gjort kronerskockor, men that's it på något sätt.
Precis.
Men här var det allt på en och samma gång också. Och sen så försökte jag tänka lite på vad vi är nu. Och det tycker jag är väldigt fascinerande. Och då skulle jag säga att vi är väldigt mycket i så här klassiker, barndomsmat och minnen, återkommande familjerecept, en väldigt försiktig färgskala. Det är också väldigt mycket vilt grönt. Det är som en, så här, en försiktig färgskala med något burrigt vilt grönt på. Jättemycket örter, jättemycket citrus, bruna bakverk. Alltså det ska inte se festligt ut. Det ska vara en smördig snurra som bara är väldigt glossy. Inget annat.
Exakt. Ingen liksom rosa frosting på någonting.
Nej, 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 nej. Det ska inte ens vara något bär. Eller du vet, det ska bara vara brunt. Det är bara brunt. Mm. Och sen är det också väldigt mycket med olika sädesslag. Det känns som att det där vi har lärt oss med rester i mat och att ta hand om det, vi har gått djupare och vill verkligen veta exakt på superliten nivå vad vi stoppar i oss och vad vi använder oss av och vad vi kan vara kreativa med råvaror.
Där kan jag säga någonting som jag tror på framåt jättemycket, som jag kanske inte själv hade liksom trott att jag skulle vara så peppad över. Men där är det verkligen så här, bring back the nordisk linssort. Ja, alltså så här, nordiska linser och bönor.
Mm.
Och att hitta vad man kan göra med linser som inte känns tråkigt.
Mm.
Eller så här, svenskodlade ärtor, vad gör vi där liksom? Så här, vad är det om det inte är de här klassiska sakerna, utan om man tänker liksom en så här, jag tycker att det finns en liksom, som på ett sätt kan kännas försiktigt, men som också skulle bara kunna vara ett lugn eller en så här trygghet, och hur man bara liksom tittar på så här, vad finns här, vad kan vi göra med det utan att vi ska liksom göra oss till på något otroligt sätt längre.
Men om jag summerar det som är dagens mattrender, så vill jag säga försiktighet, elegans och tradition. Och det säger jättemycket om trender på andra saker än mat just nu också. Och det förde mig framåt till så här, vad jag tror på i framtiden. Mm. Och det knyter också ihop med din bok en del.
Mm. Mm.
För jag tänkte så här, om vi nu är försiktiga och eleganta och traditionella och liksom bruna med lite lurviga örter på, så här, vad rör vi oss framöver? Och då bara känner jag så här, ett, känslor. Och det utgår ju du jättemycket från i din bok.
Verkligen.
Och sen tänker jag jättemycket på konst.
Mm.
Och då menar inte jag mat som i så här superavancerad fine dining. För det tror inte jag vi kommer hålla på med hemma.
Nej.
Men jag tänker så här, det som vi lockas av i konst och arkitektur nu.
Mm.
Och konstnärlighet, det här verkligen gå typ ner till roten. Det kommer vi också lockas av i mat. Och det handlar ju mycket mer om så här en nordisk böna än en skrytig tartlett på Instagram. Mm. För det är inte konst.
Nej.
Och mitt sista ord för framtiden där är självförtroende. Och det, ja. För det är nämligen någonting som är så här hårdvaluta idag.
Mm. Mm.
Och det tror jag att vi kommer vilja röra oss mot. Så på samma sätt när du och jag pratar om så här surrealistisk inredning tror jag att vi kommer titta på maten. Att vi inte liksom söker efter avancerad knäppmat för att visa upp för någon annan. Utan att vi på samma sätt som när man njuter av ett gammalt, konstigt, unikt föremål. Så vill man känna när man äter sin middag. Att det här är för oss och det här är vackert och det är njutbart och det är här och nu och det berättar någonting för mig och det får mig att känna någonting. Att det är mycket, mycket viktigare än så här, titta vad fint det är när jag fotar ovanifrån.
Mm, verkligen. Jag tycker att det känns så faktiskt sympatiskt och att det är någonting som jag tror att liksom efter, ja men någonstans hör det väl till sakens natur också att man känner att det man är i är det som känns bäst. Mm. Men jag själv kan verkligen känna att jag liksom så här bottnar i den här känslan och att jag är peppad på den och att jag känner att den känns liksom, det är just den här äktheten och genuiniteten och som du säger, det här självförtroendet. För att i ett självförtroende så finns det också liksom så här, möjligheten att vara generös mot andra människor. För att man är så trygg i sig själv. Så man känner sig liksom inte hotad av vad någon annan gör eller inte gör.
Nej,
och det
nej
tycker
tvärt
jag
emot
är
så
härligt,
finns
liksom.
Tvärt emot så tror jag att det gör att man vågar knyta an till andra människor, så öppna upp och fråga om recept, inte bara så här dela recept utan så här, fråga och fundera och vara nyfiken och sökande och så här, lite, kanske men, nåla upp ett recept på väggen så som man gjorde förut. Att det handlar om någonting mycket mer privat än att visa upp något. För att vi har ju lagat så himla mycket mat för alla andra under de här senaste åren.
Ja.
Varför lagar vi inte mat för oss själva?
Ja, och det fick vi ju verkligen så här springa in i väggen av under pandemin. Blev ju en sån otroligt liksom, det blev ju en sån superbroms på allting. Helt plötsligt så var det ju för oss. Och för man fick inte ens bjuda någon annan.
Nej.
Man fick inte ens.
Nej. Och diskrepansen mellan alltså så här receptinlägg på Instagram versus vad folk äter hemma har varit så himla stor. Det har varit två olika. Det ena är mat, det andra är Instagram.
Ja.
Men jag tror att vi kommer närma oss där lite mer med varandra. Så här, och inte bara åt ena hållet. Att en kreatör så säga, är den som delar och alla andra följer. Utan det kommer mycket mer en kombination av samtal och dela och liksom utbyte, tror jag. Alltså mat mer som någonting gemensamt. Även om man inte gör det för att visa upp och skryta. För det tror jag vi är så klara med det. Vi har blivit så bra på att se vad som är en verklig grej någon har gjort. Och vad som inte är det.
Mm.
Och det senare är jättesvårt att bli inspirerad av. Det ligger nog i vår natur, tror jag. För att det är lite som när jag lyssnar på Eurovision och bara, jag gillar inte den där för det känns som att hon spelar liksom en roll när hon sjunger. Hon vill att vi ska bli berörda, men mitt armhår står inte upp.
Nej,
not buying it.
Jag känner ingenting.
Jag känner däremot någonting när den här galna tjejen i liksom grön jacka står och skakar på sig. Då känner jag så här, wow, nu känner jag grejer. Och det är för att det är konstnärligt och konstigt. Och det tilltalar mig mycket mer. Och jag tror att
hon känner någonting.
Hon känner något. Även om hon känner konstiga saker så känner hon dem. Och det tror jag vi blir lite modigare med.
Mm, verkligen.
Inte lika lätt imponerade.
Nej, inte lika lätt imponerade, men kanske inte heller så lika stort behov av att imponera på andra.
Nej, och inte bli så himla imponerade heller.
Nej, alltså så här, bara mer chillade, mer självklara och kanske så här lite mer kunniga och generösa med det kunnandet som man har.
Lugnglada,
härlig helt tid. Ja, lugnglada. Bästa tiden.
Mm, underbart. Mm,
så peppad.
Ja, men ska vi lägga upp lite... Du kanske lägger upp ett blogginlägg och berättar lite om boken där man också kan beställa eller förhandsbeställa.
Exakt.
Ja, men har du någon bild som kan vara exklusiv för Billie and Wood-lyssnare kanske?
Det har jag absolut.
Då tycker jag att ni ska springa in på vår Instagram Billie and Wood-podcast så får ni se en liten härlig visuell beskrivning av den här lugnglada...
Darling pasta.
Exakt.
Ni måste vara jättesnälla, för jag är jättenervös även om jag låter lugnglad.
Exakt, lugnglad är också bara ännu en nivå, ännu en mask vi klär oss i. Här undrar jag på att sprängas.
Ja.
Gud vad spännande. Nej, det ska bli så kul. Jag längtar efter att bläddra i den och laga all pasta.
Jag tror att det finns ett par recept där som är 100% liksom din smak också.
Slurp.
Slurp.
Okidoki. Ja, okay. Men vi ses på Instagram-kontot så hörs vi snart igen.
Det gör vi. Ha det fint.
Okej.
Okay. Hej.
Hej då. Hej.
Elsa, den här veckan har vi ett av våra personliga favoritmärken som sponsrar podden, nämligen Swedish Stockings.
Åh, gud, de är så bra. Älskar.
Vi använder ju båda de här strumpbyxorna som görs av återvunnen nylon i en utsläppsfri produktion. Mm. Faktiskt så är Swedish Stockings världens första miljövänliga strumpbyxvarumärke.
Mm.
Det fina med Swedish Stockings, det är ju både att de är hållbara men också att det är riktiga kvalitetsstrumpbyxor. Mm. Och det kan jag intyga eftersom båda mina döttrar faktiskt också har de här. Och håller de för ett barns användning, vilket de gör, ja, då ska de förhoppningsvis klara en vuxen smär.
Alltså jag är ju en trogen strumpbyxetjej. Jag älskar Swedish Stockings och använder dem dagligen. Jag brukar också önska mig fler Swedish Stockings strumpbyxor i julklapp och födelsedagspresent som alla som följer mig säkert har koll på. Mm-hmm. Men, och jag ser ju mig själv lite som en konnässör inom området. Och jag har också kommit på ett gäng aspekter som jag tycker är så här superviktiga när det gäller strumpbyxor. Och Swedish Stockings tickar varje box.
Mm-hmm. Vilka är de här kriterierna då?
Det är 3 stycken. 1 är hållbarhet. Strumpbyxor måste tåla att man är nere på golvet och leker. Livets slitage helt enkelt. Och Swedish Stockings strumpbyxor gör det. Och de är ju dessutom hållbara på fler sätt.
Mm.
2 är utseende. Jag vill ju känna mig som en vuxen kvinna när jag har strumpbyxor. Och jag älskar till exempel Swedish Stockings ribbade som är så fina. Och deras, det här är så fett, krämvita strumpbyxor som jag brukar ha i ballerinaskor. Det är så himla, himla fint när man har svart kjol till exempel.
Mm,
väldigt fint. Klassiskt och sådär. Mm. Och de rejäla svarta, de brukar jag ha på vintern med bara ett par ullstrumpor i boots. Så håller jag mig varm hela säsongen. 3 punkten är passform. Och Swedish Stockings strumpbyxor är höga i midjan, rullar inte ner och sitter så skönt på kroppen. Och det tycker jag man är värd.
Mm, jag håller helt med dig om alla de där kritikerna. Nu kan du få 20% på alla ordinarie priser med koden BILLGREENWOOD20 i ett ord på swedishstockings.se. Missa inte att använda det här erbjudandet. Det kommer jag nämligen själv göra.
Mm, jag också. Tack Swedish Stockings!
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank. Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.